Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte vi skulle göra ett litet avsteg från den här översiktsserien och tänkte lansera en ny liten serie här om medborgarrättskampen då, den afroamerikanska. Och man kan ju, för att sätta det i perspektiv och lite inramning, så kan man ju såklart mena väldigt många olika saker med en medborgarrättskamp. Alltså man kan ju inkludera alla typer av minoritetsgrupper som etniska, alltså som afroamerikaner, latinos eller ursprungsamerikaner, eller också kan man ju göra det utifrån liksom könsperspektivet med kvinnor och så vidare. Och jag tänker egentligen att samtliga de här grupperna förtjänar ju sin egna lilla djupdykning, och i den här miniserien tänkte jag framförallt då rama in mig på afroamerikanernas kamp då. Tidsmässigt tänkte jag också ta ett ganska brett perspektiv, för det tycker jag liksom att ämnet förtjänar. För många är ju liksom medborgarrättskampen kanske främst förknippat med det som man brukar kalla för medborgarrättsrörelsen, liksom de här 10 väldigt aktiva, händelserika åren med intensiva kampanjer som ägde rum på 1950- och 60-talet då. Och tar man det perspektivet så brukar ju kanske historien starta någonstans där runt bojkotten i Montgomery, Alabama, runt 1955 då, slutar någonstans runt 1965 när Lyndon B. Johnson efter kampen i Selma skrev under den kända lagen Voting Rights Act då. Och det är klart att mycket snurrar kring de här 10 åren med Martin Luther Kings ledarskap och så vidare då. Men då blir ju också kampen lite så här geografiskt nästan uteslutande också placerat i södern. Och väldigt stor del av den här kampen sker ju såväl i nordstaterna som i västern som i södern så att säga. Hela USA och egentligen både före, under och efter den här rörelsen på 50- och 60-talet. Rasismen var ju på många sätt utbredd liksom över hela landet, även om institutionerna liksom för förtryck hade kanske större kraft och öppenhet i söderns system och lagar där man gjorde det utan att egentligen blinka då. Kampen finns ju där också betydligt längre än tidsmässigt. Alltså redan på 40-talet så inleds ju den här juridiska kampen som sen kommer leda fram till det här banbrytande fallet Brown versus Board of Education som vi kommer att komma tillbaka till som leder till en förändring av segregeringen av skolor. Men redan på 1930-talet så gjorde ju många afroamerikanska ledare gemensam sak med socialister och progressiva fackförbund och nya given demokrater och så vidare. Man kan ju också, som vissa gör, hitta starten på medborgarrättskampen på 1890-talet då, med den här nya generationen av afroamerikanska ledare som kommer då med Ida B. Wells och Booker T. Washington och W.E.B. Du Bois. Som börjar höja sina röster mot lynchningar och fråntagen rösträtt och ekonomisk rättvisa och så vidare. Rent tekniskt tycker jag dock att man kan fråga sig om det inte egentligen så att medborgarrättskampen uppstår liksom direkt efter inbördeskriget då, när 13:e tillägget till konstitutionen gör att slaveriet faktiskt upphör. För att på något vis är det ju så att som slav har man ju, som vi har pratat tidigare i den här podcasten om, inga som helst rättigheter. Men så fort afroamerikaner befriats så uppstår ju den här frågan då som USA har ett så stort problem med då. Vilken ställning ska egentligen afroamerikaner ha i samhället? Tidsmässigt tycker jag också det är svårt att inte fortsätta linjen efter 1965 då. Kampen fortsätter ju på många sätt även efter det. När de politiska rättigheterna kom på plats så hamnar liksom andra aspekter som ekonomi i fokus och kampen byter lite skepnad och det blir mycket frågor som boende, förorter, brottslighet, polisvåld och sånt där. Som ett litet brett perspektiv så tycker jag då att medborgarrättskampen pågår än idag då. Och det ser man ju kanske då med det här Black Lives Matter som jag tror inte har undgått någon. Och då är det bra om man faktiskt drar ut linjen i en sån miniserie fram dit då. Så att start egentligen 1865 och slut i det moderna USA så fångar man hela medborgarrättskampen då. Jag tänker dock att vi har pratat en del redan i översiktsserien och så vidare, så att jag tänker ändå lägga lite nya synvinklar och fokus på afroamerikansk historia då. Och jag tänker också att vi får ju inte slarva bort då den här medborgarrättsrörelsen på 50-60-talet då, men samtidigt fortsätta bortanför den då med lite Black Power och Malcolm X och Trayvon Martin och Black Lives Matter så att säga. Och det här blir ju på många sätt i så fall en serie också om den amerikanska rasismen då, och det är ju en av de stora tragedierna med den amerikanska rasismen nu som då, det är ju det här med afroamerikaner som har levt många generationer i USA som en del av liksom den västerländska kulturen och är engelskspråkig till övervägande del kristna men ändå har förnekats de medborgerliga rättigheter under en så otroligt lång tid i det amerikanska samhället som det på många sätt också har varit med och byggt upp då rent ekonomiskt. Symbolen för det är väl kanske att afroamerikaner bokstavligt talat byggde Vita huset, vilket är rätt talande. Och för att förstå USA idag så är det, så måste man liksom backa tillbaka till den här kampen för medborgerliga rättigheter och den här rasistiska motkampen då. Det tycker jag är ett kapitel som verkligen har format USA och som är bra att känna till och ger mycket svar på varför folk agerar som de gör idag och varför det ser ut som det gör idag. Jag tänkte i det här första avsnittet också istället för att göra en återblick på själva slaveriet och hela abolitioniströrelsen och sånt där som försökte avskaffa slaveriet så tänkte jag istället låta två livsöden få symbolisera just övergången från slaveri till frihet då, nämligen Frederick Douglass och Harriet Tubman. Och det här är väl lite ett sånt inslag jag tänkte vi får ha i den här serien, att ändå ge lite kortare beskrivning av afroamerikanska profiler som har varit viktiga för USAs historia och liksom lyfta fram de män och kvinnor som har kämpat i den här kampen om medborgerliga rättigheter då. Som vi såg från första början när vi pratade om den koloniala tiden så kom ju de första slavarna redan 1619 då till den dåtidens Virginia då, som i princip nästan bara bestod av den här kolonin Jamestown den här tiden då. Men i tidig amerikansk historia så är det ju väldigt få afroamerikanska profiler. Och det på något vis är ju ganska rimligt eller logiskt eller vad man ska säga. Och det, i ett slavsamhälle så finns det ju inte direkt några incitament att lyfta fram bra slavledare, utan snarare tvärtom. De slavägarna är ju livrädda för att det ska uppstå någon stark personlighet och ledare bland afroamerikaner som eventuellt skulle kunna få för sig och starta någon form av frihetskamp. Så, därför finns det också väldigt lite källor och lite material och få som har uppmärksammat. Då, för det är inte direkt så att afroamerikaner får speciellt viktiga poster i samhället eller liknande då, under den tidiga tiden. Istället kan man väl nästan säga att de tidigaste kända afroamerikanska namnen kanske snarare är mer förknippat med just slavuppror och slavkonspirationer. Då. Man tänker på sådana som Nat Turner som ledde ett ganska blodigt slavuppror 1831 i Virginia som jag nämnt tidigare, och av Evan Gabriels tänkta uppror i Virginia 1800 som inte riktigt blev någonting av, och Denmark Wesseys komplott i South Carolina 1822 som skrämde livet ur den vita befolkningen i Charleston-trakten då. Det finns ju vissa inflytelserika tidigare afroamerikaner. En är David Walker. Jag är lite osäker på om jag faktiskt har nämnt honom tidigare. Men det var ju en person, hans far var ju slav men inte modern, vilket gjorde honom fri då. För slaveriet funkade ju så att om du föddes till en mamma som var slav så blev du slav, men eftersom mamman var fri så var han fri. Han bosatte sig i Boston och blev en av de ledande såna här abolitionisterna. Och han publicerade ju en tidning då som hette An Appeal to the Colored Citizens of the World, som var väldigt banbrytande på många sätt och påverkade hela rörelsen. Dels för att han beskrev slaveriet väldigt fasansfullt då för vad det var, men också för att den uppmanade till handling hos både vita och svarta och gjorde då att abolitioniströrelsen tog ett litet steg mot att bli mer radikal. Så det här var ju väldigt upprörande hos de vita i södern. Men han dör redan vid 33 års ålder då, 1830, och hade han inte dött så pass tidigt utan levt lite längre och som till exempel Frederick Douglass så hade han kanske varit en viktig röst att räkna med både under och efter inbördeskriget, men nu dör han ju långt före dessvärre. Men om vi börjar med den kanske första riktiga afroamerikanska kändisen så är ju det faktiskt Frederick Douglass, som vi har, tror jag, nämnt någon gång tidigare, i alla fall i podden då. Han blev ju en väldigt känd ledare bland abolitioniströrelsen och en väldigt tidig förkämpe även för kvinnors rättigheter. Men han föddes ju i slaveriet då, runt 1808, eller jag vill säga 1818 någonstans då, som slav i Maryland. Och det är inte helt oväntat att det inte finns något exakt datum eller år då, för det var ju inte så att det dokumenterades och så vidare. Så att, och i värsta fall så skildes ju barn från i relativt ung ålder från sina föräldrar och så vidare. Så att många slavar visste ju inte riktigt när de var födda exakt och vilken som var deras riktiga, så att säga, födelsedag då. Så han valde själv då, han valde 14 februari som sin födelsedag helt enkelt då. Det är väl alla hjärtans dag, va? Det var inte så dumt val kanske. Inledningsvis så levde den unga Frederick hos sin mormor som heter Betty Bailey, och hans mamma var väldigt frånvarande ute på fälten och gick också bort tidigt i hans liv när han bara var 10 år gammal då. Som relativt ung så blev Douglass utvald att bo i samma hus som plantageägaren, och det här har ju gjort att det spekuleras ifall det var så att ägaren i själva verket var hans pappa, något som inte var, så att säga, ovanligt vid den här tiden. Och naturligtvis kunde leda till viss särbehandling. Det är ju konstaterat att många afroamerikanska amerikaner har ju inom slaveriet, var ju så att många slavägare fick ju barn med sina afroamerikanska älskarinnor, eller man tog sig helt enkelt frihet med de kvinnor som fanns på plantagen då. Och det ledde till en hel del barn då som föddes som slavar men som då kanske hade slavägaren själv, husets herre, som pappa då. En faktor som sticker ut med Frederick Douglass är att han lär sig läsa. Hans första ägares fru trotsade det förbudet som fanns i Maryland och lärde Douglass alfabetet när han var 12 år. Och även om ägaren upptäckte det här och satte stopp för det här så var det, så att säga, redan för sent. För från den stunden så kunde Douglass fortsätta att lära sig och börja läsa då allt han kunde komma över. När Douglass senare hyrdes ut för att jobba för en annan slavägare, vilket var ett sånt vanligt system, särskilt i den övre södern där det fanns kanske lite mer slavar än det fanns fält under en period här innan inbördeskriget, då kunde man hyra ut slaven som en arbetskraft då. Och när han blev uthyrd så började han lära andra slavar att läsa på söndagarna. Men även om den här slavägaren inte verkar bry sig, så gick ryktet i området och det här sattes bryskt stopp för de här lektionerna då, när en vit beväpnad mobb av lokala slavägare tyckte att det här var helt fel. Vilket också var rent lagligt då i många av sydstaterna, att man fick helt enkelt inte lära afroamerikaner och slavar att läsa. I tonåren så hyrdes han ut till en slavägare som heter Edward Coey, som var känd som en sån här riktig hårdförägare, en så kallad slave breaker som man sa på den här tiden. Och den här Coeys konstanta övergrepp och misshandel av den 16-åriga Douglas höll liksom helt på att bryta samman honom psykologiskt då. Men till slut en dag så tog han sig lite mod och stod upp för sig då. Och sånt kunde ju ibland sluta oerhört illa. Det kunde ju i princip leda till att man straffades till döden. Men det här slavägaren valde helt enkelt bara att inte misshandla honom igen. Så att det var blev en bra situation för Douglas här. Douglas träffar 1838 en fri afroamerikansk kvinna i Maryland som heter Anna Murray, och de blir kära då. Men eftersom ett liv tillsammans blir svårt, eftersom Douglas då är slav och ägs av någon annan, så iscensätter de en plan där hon hjälper Douglas att rymma från slaveriet samma år då. Så den här Murray, hon förser honom med lite pengar och så lyckas de få tag på en sjömansuniform, så han ser ut lite grann då som en medlem i Håkan Hellströms band kan man säga. Och även då lite identifikationspapper som de har fått tag på från en afroamerikansk sjöman. Och med de här papperna och pengarna så lyckas han ta då tåget från Maryland och ta sig till slut till ett så kallat safe house då, som tillhör en abolitionist i New York då. Det fanns ju liksom olika rutter med säkra hus då, den här underjordiska järnvägen som den kallas för. Murray skär då, hon följer senare efter och till slut så kan de då gifta sig i New York. Och efter det så flyttar de sen vidare norrut när de har förenats i New York till en ort som heter New Bedford i Massachusetts, som då var ett samhälle med väldigt många fria afroamerikaner. Och ganska snabbt så börjar folk i abolitionistkretsar då att be honom att berätta och föreläsa om sitt liv som slav då. Den här kända abolitionisten som heter William Lloyd Garrison, som ger ut tidningen The Liberator, kanske en av de mest hatade männen i södern. Han får ju upp ögonen för Douglas och imponeras av hans berättelser. Och det här leder till att han får fler och fler uppdrag då att föreläsa och blir liksom lite av en afroamerikansk kändis ganska tidigt då. De här föreläsningarna var inte alltid fredliga då. Han gjorde bland annat en turné i Mellanvästern, och i Mellanvästern fanns det ju mer invånare med liksom kopplingar mot södern och lite mer utbredd rasism. Och under en turné så attackeras han av en arg mobb och lyckas med nödnäppe fly undan och gömma sig hos sin vänligt inställd familj. Uppmanad av Garrison så ger Frederick Douglass 1845 ut sin kända självbiografi som kallas för The Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Och med den här boken så blir han ju ännu kändare och börjar efterfrågas som föreläsare även i Europa då. Så samma år reser han till Storbritannien och Irland och föreläser. Och där finns det faktiskt supportrar i England som samlar in pengar så att han formellt kan köpa sig fri 1847 från sin forna ägare, så att han slipper känna sig som en rymling då, utan formellt sett också vara fri. Han ger ut fler böcker då, My Bondage and My Freedom som kom 1845, och senare i sitt liv då, 1881, så kommer en bok som heter Life and Times of Frederick Douglass. Och Douglass, han är ju känd inte bara för att han kritiserade slaveriet och förespråkade dess avskaffande. Han blev ju också en av de första förkämparna av kvinnors rättigheter. Så när kvinnorörelsen håller sitt första och väldigt kända möte 1848 i Seneca Falls i New York, alltså staten New York, så är faktiskt Douglass den enda afroamerikanska deltagaren, en av väldigt få män som får delta på det här mötet då. Och i en tid där många ansåg att kvinnlig rösträtt var fullkomligt otänkbart, så pratade Douglas sig varm då, för att han menade att han kan inte acceptera en rätt att rösta som svart man om heller inte kvinnor fick rösta då. Vid tiden för inbördeskriget så var ju då Frederick Douglass en av de absolut mest kända och inflytelserika afroamerikanska männen i nordstaten då. Presidenten Abraham Lincoln hade ju flera samtal under kriget med Douglass för att höra hans syn på saker innan han bestämde sig i olika frågor då. En fråga till exempel som Douglass drev väldigt hårt, det var ju att afroamerikanska soldater i unionsarmén skulle ha samma villkor som vita soldater. Och i slutändan så skulle Douglass ändå bli lite besviken på Lincoln, eftersom han inför 1864 års president var inte offentligt och förespråkade rösträtt för frigivna slavar. Han skulle göra det sen senare i slutet av kriget, Lincoln då. Efter inbördeskriget så hade Douglas flera viktiga politiska poster, och han var bland annat diplomatiskt sändebud till Dominikanska republiken och ambassadör på Haiti, och han var också aktiv i någonting som heter Freedmen's Savings Bank, som vi kommer att komma tillbaka till senare då, en bank för afroamerikaner. Frederick Douglass blev också den första afroamerikanska kandidaten att finnas med på valsedlar för vicepresidentposten 1872. Det här är i och för sig då en ganska lustig historia. Det fanns ett väldigt, väldigt litet tredje parti som kallas för Equal Rights Party, som det året då nominerar en kvinnlig presidentkandidat, Victoria Woodhull. Och de skriver då dit Douglas namn som vicepresidentkandidat, alltså utan att han själv vet om det eller ens har fått förfrågan eller godkänt det då, så att säga. Och det här gör ju att han i valet kampanjar inte alls liksom aktivt på något sätt. Men formellt sett så blir det ändå första gången en afroamerikan är vicepresidentkandidat, om ändå en tämligen ljum sådan då. Och nu är det ju spännande, för nu har vi ju faktiskt en afroamerikansk vicepresident som, eller vicepresident-elect som ska tillträda, dessutom kvinna. 1877 så träffar han faktiskt sin forna slavägare Thomas Old, och för Douglas var det viktigt att försonas, men det här fick han mycket kritik för, många som kritiserade honom för det här mötet, att varför ska man försonas med någon som har varit slavägare då? Han går ju bort 1895, och då har han uppnått ungefär då cirka 77 års ålder, eftersom han inte vet födseln, så är det lite oklart då. Men han är väl värd att nämna, för Frederick Douglass blev ju en av de mest kända intellektuella rösterna i sin samtid då. Föreläste både i USA och Europa och gav då råd till flera presidenter även efter Abraham Lincoln då. Så att han är ju verkligen en person som figurerar i den tidiga afroamerikanska rörelsen och den tidiga medborgarrättskampen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En annan av de tidiga kända profilerna i afroamerikansk historia och en av de kanske kändaste afroamerikanska kvinnorna i USAs historia var ju Harriet Tubman, som ju ibland brukar beskrivas som den kändaste så kallade konduktören med citationstecken på den underjordiska järnvägen, alltså det här nätverket och stödet som kunde hjälpa slavar att rymma till friheten i norr då. Och precis som med Douglas och många andra slavar så är det lite oklart när hon föds. Men de gissar att det är någon gång mellan 1820 och 1825 då. Och föds också in i slaveriet hos ägare i Maryland. Maryland ligger ju ganska långt norrut, men är ju en så kallad gränsstat till de fria staterna Pennsylvania. Så att här ser man ju också det här fenomenet att om slavar lyckas fly från eller rymma från slaveriet, så är det ju oftast från de slavstaten som ligger längst norrut då. Och precis som de flesta slavarna innehöll ju hennes liv hårt arbete och väldigt mycket sorg då. Hennes ägare sålde exempelvis 3 av Tubmans systrar till ett plantage långt bort, så att de skildes och inte kunde ses någon mer då. Vid flera tillfällen utsattes hon för våld och straff i form av piskrapp och så vidare, och hon fick permanenta fysiska skador och är för livet då. Värsta incidenten kom ju då vid tillfällen när hon var på väg på uppdrag för att köpa in varor. Och på vägen så mötte hon en förrymd slav som jagades av sin förman då. Och när förmannen krävde att Tubman skulle hjälpa till att fånga in och hålla fast den här rymlingen. Men när hon vägrar då så blir han arg och så slår han till henne med en form av sån här vikt eller tyngd av bly eller vad det heter, som man kan använda på vågar då. Och det här, den här smällen i skallen gör att hon skulle få ha huvudvärk av och till hela livet tack vare den här smällen då. Tubman bodde ju då i Maryland, som sagt en gränsstat där slaveriet var på nedgång och där det var relativt vanligt att fria slavar. Och det fanns faktiskt en hel del afroamerikaner som också var fria då. Och hennes far frigavs av sin ägare i ett testamente. Samma gällde hennes mor och barnen, var Harriet då var en, men deras ägare valde att inte släppa dem fri i alla fall då. I vuxen ålder så gifte sig Harriet med John Tubman då. Men rätt så lite känt om deras både, ja, så att säga, bröllop och liv tillsammans. Det blir ju inga större bröllop såklart när man är slav och så vidare. Vid några tillfällen strax innan hennes egna flykt så blir hon sjuk i perioder, vilket för en slav aldrig är ett bra omen då, för att när, i takt med att man är sjuk så sjunker ju värdet då, eftersom man är, fungerar som en egendom och man riskerar alltid att bli såld till någon annan då i sin situation. 1849 så blir hennes ägare sjuk och dör, och det här innebär ju både ett hot och en möjlighet. Hotet är ju att det är i samband med ägares död och testamenten är väldigt vanligt att slavar börjar säljas och ärvas av andra då som bor någon annanstans, så att man tvingas flytta. Men Harriet, hon ser det som en möjlighet med och hon bestämmer sig för att nu är det läge att passa på att rymma och fly till Philadelphia. Nu får det helt enkelt vara nog med slaveriet. I det här läget så är hon ungefär i 30-årsåldern. Och hennes make John valde att inte följa med och han varnar henne för att försöka rymma. Han säger du kan ge dig av men du kommer aldrig att överleva. Så istället stannar han kvar i Maryland med en ny fru. Avståndet till Philadelphia som hon siktar på då, det är ungefär 14,5 mil. Och som för alla förrymda slavar utgick ju en belöning till den som kan fånga in dem ifall man rymmer. Men det var ingenting som kunde stoppa Harriet Tubman. För att inte upptäckas då fick man ju gå då nattetid och försöka orientera sig efter stjärna, och på dagarna försökte hon gömma sig då i träskmark och övergivna stugor eller högt upp i träd och så vidare. Exakt hur hon gjorde för att undvika förföljare och prisjägare och de som lurpassade trakten för att fånga förrymda slavar och föra dem tillbaka till sina ägare berättar hon aldrig riktigt helt officiellt då. När hon korsade gränsen in till det fria Pennsylvania så kände hon en enorm lättnad, och senare berättade hon om det här ögonblicket och sa att när jag insåg att jag hade korsat den här linjen och såg ner på mina händer för att se om jag fortfarande var samma människa liksom. Och det var en sån glans och härlighet över allting, solen lyste som guld genom träden och över fälten och det kändes som att jag var i paradiset. Så att det är en härlig känsla när man kommer in på fri mark så att säga. Och under den här flykten är det ju första gången som hon kommer i kontakt med det här underjordiska järnvägen och det här nätverket. Det är ju såklart inte en järnväg bokstavligt talat, utan det är liksom som ett hemligt nätverk av abolitionister och andra som då hjälper slavar på sin flykt norrut. Och innebar liksom då information om vilket hus man kunde våga knacka på och möta vänligt sinnade människor som kunde ge en mat och vägledning och så vidare då. Så det blir en slags hemlig flyktrutt då. Och många av de som bidrog på den här underjordiska järnvägen var faktiskt kväkare då, den religiösa gruppen som i princip var först med att förespråka slaveriets avskaffande då. Tvärt emot vad det brukar beskrivas som att det är väldigt många vita, men det är väldigt många afroamerikaner som är delaktiga i det här nätverket då. Men istället för att leva ett lugnt och tryggt liv i norr så gjorde helt enkelt Harriet till sitt livsuppdrag att försöka hjälpa andra slavar att fly då. Så mellan åren 1850 och 1860 då, i decenniet före inbördeskriget, så gjorde hon totalt någonstans, det är lite oklart, någonstans mellan 13 och 19 egna resor där hon återvände tillbaka till södern för att guida förrymda slavar norrut till friheten. Det brukar oftast finnas siffror på att hon hjälpte ungefär 300 personer att fly slaveriet, men inte så länge sedan så var det någon som verkligen försökte belägga det här mer exakt, och då kom man fram till att hon väldigt, väldigt direkt hade hjälpt guidat 70 personer, och sen kanske hon hade gett lite råd och information till ytterligare 70 personer, men det är ju ändå imponerande av att bidra till så många slavars frihet då. Oavsett så får hon ju då bland afroamerikaner i alla fall smeknamnet Moses då, för att hon ledde andra då, medan slaveliten i södern satte ett enormt belopp på hennes huvud då, för den som kunde fånga henne. Många av dem som hon hjälpte att fly norrut till friheten var ju egna familjemedlemmar och släktingar då. Särskilt de här första resorna var ju ibland direkta svar på att någon familjemedlem hotades med försäljning eller liknande, och hon hade fått den informationen då. Och Tubman blir ju en riktig nagel i ögat på slavägare och slavsamhället, och hon liknas lite grann vid någon slags spöke eller skugga, en person som liksom aldrig sågs och fångades in, men som man kunde ana opererade i vissa områden då, där det uppenbarligen försvann en hel del slavar då. Hon var ju skicklig på att ta sig fram på natten och gärna på vintern när nätterna var längre och kallare. Och hon klädde ofta ut sig och försökte se ut som en slavkvinna för att smälta in då. Och vid två tillfällen faktiskt så mötte hon sina forna ägare när hon återvänt till södern i hemlighet. Och vid ena tillfället bar hon två levande kycklingar och sägs ha dragit i deras ben så de sprattlade till och kacklade så mycket att man inte ville titta åt hennes håll. Och vid andra tillfället så satte sig en forna ägare på henne bredvid ett tåg och då sägs att hon tog upp en tidning och läste bara så att han inte kunde se henne då. Och under sina resor så bar hon alltid med sig en revolver då, både för att kunna försvara sig mot prisjägare och olika garden och sådär, men också för att eventuellt kunna hantera rymmare som tappade modet då. Det sägs att hon en gång ledde en grupp rymliga på väg norrut då, och då en person, en man, ville lämna gruppen och återvända, och Harriet förstod då att om den mannen hittas då, så då kommer ju prisjägarna snart att vara hack i häl på resten av gruppen, så att hon skulle ha riktat revolvern mot honom och sagt bara du fortsätter eller dör, så att det var hårda bur. Jobbet som konduktör på den underjordiska järnvägen då, om man får kalla det så då, just den här eran var ju extremt farlig. 1950, då bara ett år efter att hon själv rymt, då kom den här ökända nya lagen om förrymda slavar som jag pratat om tidigare då, som var en sån riktig milstolpe på vägen mot inbördeskriget och det som gjorde att Harriet Beecher Stowe skrev Onkel Toms stuga till exempel. Och den var ju extremt mycket hårdare än tidigare och krävde ju till och med att folk i nordstaterna deltog i att återlämna förrymda slavar då. Och som ett svar på det här så började ju Tubman och andra förlänga den här underjordiska järnvägen så att slavarna som rymde tog sig hela vägen till Kanada då, där de kunde vara säkra på att vara helt säkra då, så att säga. Men Tubman själv stannade kvar i de lägre nordstaterna. Och vid en resa norrut så sägs det att Tubman och en grupp rymlingar faktiskt stannade till och med hos Frederick Douglass på väg upp mot Kanada. Harriet Tubman kom 1859 i kontakt med den här galna abolitionisten John Brown då, innan hans berömda räd mot Harper's Ferry. Där är det en skillnad då. Fredrik Douglas som vi pratade om innan, han tog ju avstånd från den här våldsamma planen han hörde talas om, där han förstod att det här är en galen idé så att säga, som inte lär föra något bra med sig. Men Harriet Tubman, hon var lite mer hård för sig. Hon lär ha sympatiserat med målet att befria slavar och åtminstone tolererat John Browns medel här då. Och i sin planering av räden så fick John Brown väldigt mycket värdefulla underrättelser och kunskap om området från Harriet, och han lär ha kallat henne för General Tubman på grund av det här då. Och han avrättades ju senare efter sin räd mot Harper's Ferry, och det skulle ju Tubman skulle alltid se på honom som en slags martyr då. Tubmans ekonomiska situation var inte den absolut bästa efter att hon har flytt norrut, och hon tog ett antal ströjobb och så vidare, men situationen förbättrades 1859 när abolitionisten och senatorn William Seward, som sen då skulle bli landets utrikesminister bland annat under Lincoln då, det var ju en känd republikan då, det är ju han som sen senare köper Alaska till exempel då. Han sålde en bit i Auburn i New York billigt då från sina marker då, så att Auburn blir hemmet för Harriet och hennes familjemedlemmar. I november 1860, knappt ett halvår innan inbördeskriget, så utförde Tubman sitt sista egna räddningsuppdrag. Återigen gällde det då släkten, där tanken var att befria sin syster Rachel och hennes två barn då. Men hon möttes på det här uppdraget av sorg då, för väl framme visade sig att systern hade dött och man kunde inte hitta barnen, så att istället fick hon ta med sig en annan familj norrut då. Den här färden tog längre tid än den brukade och vädret var bitande kallt, och flera gånger var de väldigt nära att gripas av slavjägare och familjens små barn fick till och med sövas med opiumspetsad medicin för att de inte skulle avslöja dem med rop och gråt och ljud då, så att säga. När inbördeskriget bryter ut så såg ju Tubman en möjlighet att hjälpa till i insatsen för att, och istället för att befria då enskilda slavar eller i mindre grupper då längs den här underjordiska järnvägen, så ser de ju att jag kan ju bidra till en hel krigsinsats här som helhet, som förhoppningsvis fria alla slavar då. Hon tar därför tjänst i unionsarmén som kock och sköterska då. Och under sin postering i South Carolina så kom hon i kontakt med distriktets general David Hunter då, en man som var stark, övertygad abolitionist. Och vi nämnde honom i serien om inbördeskriget eftersom han befriade slavar innan Lincoln var beredd så att säga, och politiskt och ställde till med lite bekymmer där. General Hunter och armén inser ju ganska snabbt att Tubman är en riktig tillgång och istället kunde liksom använda som spion, eftersom hon var väldigt duktig på att inhämta underrättelser och få kontakt med lokala slavar. Och det gick så långt att hon 1863 faktiskt ledde en egen militär expedition som guide längs Combahee-floden i South Carolina, där man befriade då 700 slavar från plantage i området. Så hon är faktiskt där med den första amerikanska kvinnan som leder en militär expedition. Senare skulle hon ju faktiskt också servera mat till överste Robert Shaw, som vi nämnde inför slaget vid Fort Wagner, som jag känt under innan filmen Glory då. Det var ju ett av de första striderna där afroamerikanska trupper utmärker sig i strid under kriget då. Efter kriget så gifter hon om sig 1869 med en före detta inbördeskrigsveteran och får en dotter. Hon lever sedan Harriet Tubman väldigt, väldigt länge, fram till 1913, så att då är hon väl någonstans cirkus 95 år då. Och Harriet Tubman blev ju väldigt känd för sina insatser, så man kan säga att hon och Frederick Douglass både respekterade och hyllade varandra då. Och idag är hon ju en av de kändaste afroamerikanska historiska profilerna av alla de män som kvinnor och svarta som vita då. Hon är ju faktiskt så känd att det också är tanken att hon ska porträtteras då på någon av landets sedlar. Först verkar det som att hon har varit påtänkt för att ersätta Alexander Hamilton då på $10-sedeln. Ni vet George Washingtons militära hjälp och senare då finansminister. Men Hamilton har ju fått ett sånt otroligt uppsving tack vare musikalen om honom. Så att istället verkar det som att hon ska få ersätta Andrew Jackson, som ju tappat ganska rejält i popularitet över åren då. Och tanken tror jag var att ersätta henne 2020, eller ersätta Jackson med Tubman här 2020 då. Men det verkar ha blivit uppskjutet. Men hur som helst så säger ju det här någonting om hur vilken känd historisk profil hon är i amerikansk historia då. Yes, men då är vi igång med den här lilla serien då, och i nästa avsnitt ska vi börja prata om medborgarrättskampen här efter inbördeskriget och under rekonstruktionen. Tills dess får ni göra det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.